Jo, men jag sa så här att ni är välkomna. Och jag sa att det här är en gudstjänst som vi har under mellandagarna. Och jag sa att mellandagarna är ju det här som är mellan julens festligheter och nyårshelgens festligheter. För somliga och för andra så är det dagarna mellan julens plåga och nyårets plåga. På grund av ensamhet eller på grund av missbruk och kanske våld. Och de som exponeras allra mest för den här avgrundsdjupa skillnaden, det är ju barnen. Och den här gudstjänsten kommer handla väldigt mycket om barn. Ett ingångsord till den här gudstjänsten skulle kunna vara några strofer ur den sång vi alldeles strax ska sjunga. Nämligen följande strofer. O, vilken ära, Gud är oss nära, Herren ibland oss bor, han till det ringa himlen vill bringa. Och det är väl ett gott ingångsord i den här gudstjänsten. Låt oss be. Vi tackar dig, Gud, för din närvaro i den här gudstjänsten. Vi kommer samlas här, olika människor, olika livssituation, olika referenspunkter. Vi får samlas inför dig. Och tanken med den här gudstjänsten är att göra det till en hyllning till dig, Herre. För att du är den du är, en kärleksfull, omfamnande Gud. Och vi tackar dig för det. Och vi ber att du tar emot vår hyllning. Amen. Jag är ingen människa som kommer ihåg mina drömmar. Det är sällan jag kommer ihåg vad jag har drömt. Hörs jag nu? Ja. Det stör. Men det finns en kort drömsekvens som jag bär med mig och som har präglat min bild av mig själv. Det är bara några sekunders dröm för säkert 15 år sedan. Jag drömde, jag såg en gammal man gå över en äng och i handen höll han en ung pojke som skuttade och lekte in till den gamle mannen. Och jag insåg ögonblickligen att båda är jag. Jag är den gamle mannen som har erfarenheter, som gjort prioriteringar, som fattat svåra beslut, som kanske har skapat vissa insikter. Det finns en viss tyngd i stegen ibland. Men jag är också det här lekande barnet. Någon som känner mig vet att jag verkligen är ett lekande barn. Det finns inom mig och jag tänker att vi alla bär ett barn inom oss. Och det barn vi bär inom oss är också, vi har alla erfarenheterna av det värnlösa. Och det som är intressant när jag påminner om det inför den här gudstjänsten att det här med att vi är vuxna, den gamle, den erfarna och barnet. Det är också det som vi hittar i Bibeln när vi beskriver det, hur det är att vara människa. Och Anna och jag ska läsa några verser som belyser det där.
Jag läser ur Matteus 11. Vid den tiden sa Jesus: Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt.
Och aposteln Paulus skriver: när jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.
Jesus säger: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himlen. Och den som tar emot och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig.
Paulus skriver: bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet.
Temat för söndagens texter är Guds barn. Och det är också inte helt överraskande temat för min predikan. Eller kanske klingar ordet betraktelse bättre för mig. Jag tror jag håller mig till den benämningen istället, för att det låter lite mindre pretentiöst och passar mig bättre som lekman att stå här i talarstolen. När jag var ett lågstadiebarn för drygt 50 år sedan så var Sverige ett kristet land, åtminstone kulturellt. I lågstadiet hade vi morgonsamling varje morgon. Psalmboken var en av de allra första böckerna vi fick. Och vår fröken spelade tramporgel när vi sjöng en morgonsalm. Hon läste också ett litet stycke text varje morgon. Och vid jultid så läste hon Marias lilla åsna. Och vid påsktid så lästes Selma Lagerlöfs lilla fågel Rödbröst. Om hur den lilla rödhaken fick sitt röda bröst genom att dra ut en törntagg ur Jesu blodiga panna. Och alla vi barn satt som tända ljus. Jag minns också att det fanns en väldigt tydlig gräns mellan barn och vuxenvärld. Kanske på gott och ont. Barn exponerades självklart inte för olämpliga filmer på tv. Barnförbjudna filmer sändes så sent på kvällen då vi barn vanligen låg och sov. Och i min kontext åtminstone så fick inte barnen ta så stor plats bland de vuxna. Man skulle inte störa dem. Och jag har inget minne av att någon vuxen någonsin lekte med mig eller läste läxor med mig. Och den här betraktelsen ska inte vara någon nostalgitripp, utan snarare vill jag reflektera över varför barnet fick och även får, om än i vår tid också, alltså på ett annat sätt. Och jag vill försöka utforska begreppen barn och barnaskap som jag tänker det. Och jag vill betona att jag inte presenterar några absoluta sanningar, utan ni får gärna ha helt andra tankar kring det här. Och det kommer säkert att vara så att jag lämnar er med mer frågor än med svar. Det är precis som det ska vara. Jag vill liksom starta en tankeprocess och kanske få någon eller några att reflektera och tänka i lite nya banor. Trots att jag sa att det inte skulle bli någon nostalgitripp så tar jag ännu en bild från min lågstadietid. Under adventstiden fick vi göra egna lerfigurer till en egen liten julkrubba. Och jag la väldigt stor intensitet på Maria som fick en rosa mantel och på Josef som fick en ljust blå mantel. Och vår fröken, hon vandrade runt bland oss barn. Och ibland så knådade hon till vissa av våra lerfigurer för att de inte skulle se allt för vanskapta ut. Men det jag vill komma till, det är det lilla Jesusbarnet. Den lilla figuren fick inte mycket omsorg. Det såg snarare ut som en liten vit kokong. Och det är den lilla, lilla figuren jag vill ta mitt avstamp. Att den var så liten, det var ju i och för sig adekvat att den var liten, för det var ju en bebis. Men också varför den fick så lite omsorg. Jag kommer att läsa en kort text ur Markus 10 och det är den korta texten som ska vara mitt fokus. Det är Markus 10, verserna 13-16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det så blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Ibland kan korta texter vara väldigt kondenserade och innehållsrika. Och det tycker jag gäller i synnerhet den här texten. Och som jag ser det så finns det tre centrala, väldigt pregnanta meningar som var och en för sig skulle kunna utgöra grunden för en predikan. Och det är: Guds rike tillhör sådana som den. Ta emot Guds rike som ett barn. Och slutligen, han la händerna på dem och välsignade dem. Och vi börjar med att Jesus tillrättavisar sina lärjungar när han försöker mota bort barnen. Hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Det är som att lärjungarna vill hålla fast vid den traditionella barn-vuxenvärlden. Något som är separerat och att evangeliet på något sätt skulle vara barnförbjudet. Och de har helt fel. Det är inte bara barntillåtet utan barnnödvändigt. Och märk väl, Jesus säger inte att riket enbart tillhör barnen och inte de vuxna, utan att det tillhör sådana som dem. Alltså som barn är. Vuxna ska inte göra och uppträda som barn gör. Det tycker jag vore förfärligt. Att bli som jättebebisar, det finns det alldeles för många av i vår värld. Utan det handlar om sinnet. Att vara som ett barn är. Att vara mogen och ha ett vuxenansvar, men att ha det inre barnet intakt. Och vad är det då som kännetecknar ett sunt barn? Och då menar jag ett barn i den vida bemärkelsen barn. En egenskap som finns hos barnet är förmågan till förundran. Och det är en av de allra vackraste egenskaper jag vet. Förundran kräver närvaro och att kunna stanna till. Det finns så mycket i det väldigt lilla som vi kan förundras över. Förundran riskerar att kvävas av alla de intryck vi matas med. För min egen del, inte minst när det gäller multitasking, att sitta och spela ett spel samtidigt som man pratar i telefonen eller lyssnar på en ljudbok. Man kan inte vara närvarande på två platser, men jag försöker. En av de allra vackraste bilderna jag har av förundran står faktiskt vårt barnbarn Tage för. När han på sin ettårsdag fick smaka en god tårta så fylldes hela det lilla ansiktet av förundran och förtjusning. Tänk att någonting kunde smaka så ofantligt gott. Det här var något nytt. Och han smakade på sked efter sked efter sked utan att sluta att förundras. Oförmåga till att förundras skulle kunna vara ett uttryck för något som gått förlorat. Att vi tappat en del av det inre barnet. Och min egen känsla är att det är en bristvara i vårt samhälle. Liksom förundrans kära kusin, förnöjsamhet. Att kunna vara tacksam även i det lilla. Och en annan viktig egenskap, och det är inte kanske så bra bild om man har ett pyttelitet barn, är förmågan att se det vackra utan att vilja äga eller krossa. För jag tänker att tanken med Guds skapelse är inte att äga och förstöra, utan att bruka, vårda och utveckla. Kan man tänka sig att vårt habegär är ett av ansiktena för det förlorade paradiset? Paulus skriver: pengar är roten till allt ont. Och pengar är en av bilderna för habegär. Men kanske den allra viktigaste egenskapen som riskerar att gå förlorad antingen väldigt tidigt i livet eller senare, det är förmågan till tillit. I det lilla barnet så finns nedlagt en tillit eller ett beroende av att någon ska sörja för det med mat, kläder och torra blöjor. Och det är tyvärr många barn som inte får sina basala behov av kärlek, uppmärksamhet och omsorg uppfyllda. Och ännu värre så kanske de tillfogas både psykiska och kroppsliga trauman. Och det är en självklar orsak till förlorad tillit. Barnets tillit är i början stark. Men det finns en punkt, tänker jag mig, när tilliten brister. Ungefär som man drar i ett gummiband och så går det till slut sönder. Och då kan det krävas väldigt mycket för att reparera den trasiga tilliten. Som Bertil också nämnde så finns det precis så här efter jul att vi kan se glada barn som har haft en helt underbar jul. Men det finns också barn som andas ut. Att få komma tillbaka till skolan därför att deras hemmiljö är ingen trygg och god plats. Och det är verkligen så i vårt samhälle och runt om vår värld att barn har väldigt olika jordmån för att få god tillit. Den andra meningen så tänker jag att det inom varje vuxen människa finns ett barn mer eller mindre tillgängligt. Eller i vissa fall kanske helt förborgat. Men en del av mognad och kanske ett tecken på helhet i motsats till trasighet är att kunna mötas på såväl den vuxnes planhalva som på barnets planhalva. Och hela människor med både barnet och den vuxna i sig och möte med de här människorna kan befria och befrämja vårt eget bejakande av inre barn. Och min upplevelse är att i sådana människors närhet så är det väldigt lätt att andas. Luften blir lätt att andas. Att ge plats för det inre barnet kan vara att släppa taget lite. Att våga släppa kontroll. Känna förundran. Jag tror man kan öva sig i att känna förundran faktiskt. Och att våga vara barnslig inom citationstecken utan att känna skam. Och lite parentetiskt så ställer jag en fråga. Är alkohol och droger ett syntetiskt och osunt sätt att söka kontakt med det inre förborgade barnet för att kunna släppa taget? Men att bli som ett barn, det är något större än det. Det handlar verkligen om tillit. Och det är så många människor som går omkring med förlorad tillit. Både till Gud och till människor. Tillfogat av livets hårda törnar. Och jag tror att Jesus menar att vi ska våga tillit igen. Inte minst till Gud och ta emot vad han vill ge oss. Människofruktan, ett ansikte för brist eller förlorad tillit, kan kräva mycket läkning och terapi för att kunna bli kvitt. När det gäller gudsfruktan eller oförmåga att känna tillit till Gud så finns ett hinder i det att världen ser ut som den gör. Hur ska man kunna tro på en god Gud när världen ser ut så här? Jag ser framför mig en bild i barnet, alltså i barnet i vid bemärkelse, så finns det en skärningspunkt. Ungefär som ett prisma, att det är något som bryts där. Och där bryts ljus och mörker, tillit och förlorad tillit. Det är väldigt mörka och det är väldigt ljusa. Men i den skärningspunkten så finns också sårbarheten. Att kunna visa sårbarhet och att göra sig sårbar. Och kanske är det där som den djupa kärleken till Gud och människor gömmer sig. För min egen del så har livet som kristen inneburit att sårad tillit till både Gud och människor har fått läka. Att min egen gudsbild har fått läka. Och det har medfört att jag successivt kunnat visa både sårbarhet och rädsla. Att Jesus på något sätt steg för steg fått knacka hål på ett hårt skal. Jag citerar en strof av en psalm som var nästan den enda psalm vi lärde oss under min konfirmationstid. Det är ur psalmen Guds kärlek är som stranden och som gräset. Och de två strofer jag fastnade för och som säger väldigt mycket. Och ändå är det murar oss emellan. Vårt fängelse är vårt eget knutna jag. inför Gud så får vi, och vi ska vara både barn och vuxna. Självklart ska vi vara vuxna. Men vad menar Jesus när han säger att vi ska ta emot Guds rike som ett barn? En sak kan vara att inse att vi aldrig någonsin kommer att ha full kontroll. Det kan bara Gud ha. Och ännu en parentes är att jag tror verkligen att Gud har full kontroll idag, trots att världen ser ut som den gör. Och hur det är så, och hur det alltid har varit så, och hur det kommer att vara så för evighet, det får vi inte se förrän vi ser Gud ansikte mot ansikte och inte som en gåtfull spegel, som det står i kärlekens lov. För mig vore det outhärdligt att Gud inte hade full kontroll. Vem skulle då ha kontrollen? Och ytterligare en gång så återknyter jag till det jag sagt tidigare. Våga känna tillit till Gud. Att våga barnets tillit. Ur en psalmstrof igen. Jag är aldrig ensam och oönskad mer, utan ta emot Guds nåd och Guds kärlek. Och än en gång så säger jag att det finns utrymme för både helande och läkedom. Att det finns så många människor som går omkring med inre mer eller mindre sargade barn. Kanske finns det till och med människor som är så sargade att det inre barnet inte ens lever. Det finns en stor nåd att i mognade åldrande kunna vårda och härbärgera det inre barnet. Saliga de människorna. För jag tror att en sund mognad innebär att vi måste ha kontakt med vårt inre barn. Att vi fortsätter att vara så som barn inför Gud. Vi tänker oss gärna livet linjärt. Att vi lämnar tider och händelser bakom oss. Men barnet och dess egenskaper och erfarenheter ska vi inte lämna bakom oss. Vi är en helhet och vi har alla åldrar inom oss. Även om skalet ser mer eller mindre gammalt ut. Bertil Ström var en vacker illustration av det. Och för mig är det en bild av mognad. När den gamla och den lilla tumlar runt tillsammans på den blomstrande ängen. Jag kommer till den tredje och sista punkten nu. Och det är att Jesus lägger sina händer på barnen och välsignar dem. Guds välsignelse har funnits med ända från skapelsens början. Han välsignade Adam och Eva och uppmanade dem att föröka sig, att ge liv. Och vidare uppmanade han dem att vårda och vaka över den skapelse han gav dem. Och tänk om det finns någonting djupt, djupt förborgat i detta. Att en del av välsignelsen bestod i att fortsätta att vara så som barn inför Gud. Och kan man tänka sig att Jesu välsignelse av barnen till en del innebär att han välsignar dem till att fortsätta vara så som barn även när de blir vuxna. Att han välsignar dem till ett barnaskap inför Gud. Jag tänker mig att Jesus kan lägga sina händer på oss vuxna sargade barn. Till helande och till förlösning av det inre barnet. Att hans varma och omslutande händer får befria oss från rädsla och bundenhet. Och det är också min bön för er alla. Att få möta den kärlek i Kristus som befriar, helar och löser dig från rädsla och ytterst löser dig från rädslan för döden. Och att du ska få kontakt med ditt inre, vackra, tillitsfulla barn. Amen.
Nu ska jag få tända världens och barnens ljus. Men först har Bertil bett mig att berätta lite grann om mitt arbete med utsatta barn. Och det är ju så här att det räcker med en enda person, en enda referent för att ett barns liv ska förändras. Och den personen, det kan vara jag, det kan vara du, det kan vara ett av de barn och ungdomar som du möter i din värld. Det var så här att jag har bott 15 år i Honduras och jag har varit programkoordinatör för ett projekt som handlade om att stötta barn i slummen. Vi gjorde så här, och man tänker, ja, men det här kan man göra i Honduras. När du hör mig berätta, tänk, det här skulle man också kunna göra i Sverige. För det vi såg där av utsatthet, gängkriminalitet, drogmissbruk, det var någonting som jag inte föreställde mig när jag kom hem för 6 år sedan, att vi skulle möta på samma sätt idag. Så här gjorde vi. Vi var ett team. Det var mentorer, alltså ungdomsledare. Vi hade också en advokat och en psykolog. Och vad vi gjorde var, vi tittade över huvudstaden. Var händer det mest våldsbrott? Det finns statistik på sånt. Och då såg vi 3 områden. Via Nueva Los Pinos och Nueva Suyapa. Var i de här områdena, vilka kvarter händer det mest tokigheter och elände? Ja, de här kvarteren. Ja, men då gick vi dit. Och sen så knackade vi dörr på de ställen där vi tyckte såg väldigt utsatt och fattigt ut. Och vi hade ett erbjudande. Vi sa, vill ni vara med i vårt projekt? Vill ni vara med i våra barnklubbar? Vad vi kan erbjuda, det är att vi får låna ditt barn 2 timmar i veckan. Vi har ett härligt program, vi undervisar förebyggande för att barn inte ska råka ut för något. Kristna värderingar, fritidsaktiviteter. Ibland gör vi roliga saker, men det viktiga är att vi ser till ditt barn. Så när en mentor, och det är också så att det är ju inte så att även om man är gängkriminell eller har drogmissbruk eller om man bara är fattig, att man inte vill det bästa för sina barn. Så det var många som sa, ja, men vi vill att vårt barn ska vara med. Och då bildade vi klubbar på 25 barn. Och sen såg vi, i det här området, finns det någon kyrka som vi kan låna lokaler av? Ja, ibland fanns det, annars satte vi bara upp ett tak. Vad som hände var sen att de här 25 barnen, vi hade många, många klubbar, de hade en mentor och de hade kristna volontärer. Och de träffades och de lärde känna de här barnen. Sen hade vi en advokat och en psykolog. Så en dag i veckan i deras område, då kunde deras föräldrar, om de hade något problem, besöka den här psykologen och advokaten gratis. Och det är också, och även om mentoren såg att det här barnet mår inte bra eller den här mamman blir utsatt för våld, då kunde man säga, ja, men den dagen så kan du komma. Och vad hände med dessa barn? Många av dem, de blev efter några år hjälpledare. De hade efter 6 år sina egna klubbar. Sen var det också så att många mentorer, de blev ledsna. För några barn hamnade och råkade illa ut. Några blev rekryterade. Några kanske hamnade i bristbruk. Men jag brukar säga så här. Om du har 25 barn och 2 tragiskt nog har hamnat i ungdomsfängelse, så är det ändå 23 som inte har gjort det. Och de som har gjort det, De har någonting med sig som de aldrig kommer att glömma. Och just när man följer barnet, man gjorde hembesök, man besökte skolan och man erbjöd föräldrarna föräldrautbildning. För det är ju inte så att det är bara med kablar och vetren som man får barn, får ordning på barn. Utan det är ju ofta så att det blir tvärtom. Utan att man lärde sig att kommunicera med barn. Och hur man kan få barn att göra som man vill utan att ta till våld. Och när jag tänker på det här så tror jag att du och jag, vi kan få göra skillnad i Sverige. Det finns barn i vår närhet, det finns barn på våra gårdar. Något barn som bara behöver att vi ser dem. Att vi säger ett uppmuntrande ord. Att vi säger att du har en möjlighet. Jag har en väninna som nu är pastor i en stor församling där hon jobbar med gatubarn i Argentina. Hon levde själv på gatan. Och det som gjorde skillnad, det var en gång när hon hade hamnat på ett barnhem. Då var det en lärare som sa: du är så fantastiskt bra på att läsa högt. Du är så fantastiskt bra på att läsa högt. Och så kom hon på, men jag är ju bra på att läsa högt. Och sen var det att någon såg att hon kunde vara duktig på något som gjorde att hon efter ett tag fick komma in i en församling, lämnade gatan och nu är faktiskt rådgivare till borgmästaren i Rio de Janeiro i hans arbete med gatubarnen. Så att det ord du säger, det kan göra skillnad. Och därför vill jag tända världens och barnens ljus. Jag tackar dig Gud för världens och barnens ljus som lyser för de barn som lider som är utsatta. Men som också lyser för dig och mig som kan få vara skillnad. Eller som kan stötta ett projekt någonstans annanstans i världen som jobbar just med barn. Jag ber dig Herre att vi ska få vara dina händer och fötter. Att vi ska få göra skillnad. Och också att alla som arbetar med barn i svåra situationer, i flyktingläger, under krig, ska få kraft och mod och nya idéer och fortsätta. Och så börjar jag för vårt eget land där vi ser liknande tendenser. Jag ber för de barn som vill lämna. Jag ber att det ska finnas öppna kyrkor och församlingar som tar emot dem. Att vi ska vara idérika, att vi ska hitta vägar där vi kan göra skillnad.